Varmt välkomna till avsnitt 19 av Modiga människor. Det här är ett jobbigt samtal. Jag träffar Anneli. Hon har skrivit en självbiografi som heter också Jag är Anneli. Det är ett av de svåraste samtalen jag har haft faktiskt. Hon berättar om sitt liv och om de fruktansvärda sakerna som hon har varit med om. Och lyssna, hon är modig. Hon berättar sin historia. Inte bara för sig själv utan för alla de barnen som inte får sin röst hörda. Jag sitter här med Anneli och jag vill bara säga varmt välkommen. Eller jag, egentligen som har kommit till dig. Men du kommer att släppa en bok.
Ja, det stämmer.
Nästa vecka.
Mm. Stämmer.
Och vi träffas ju, alltså det är ju samband av den här bokreleasen. Men det är framför allt för din historia och för den här boken.
Ja. Ja.
Som behöver komma ut. Det är viktigt. Det är något väldigt viktigt att berätta.
Det stämmer. Ska jag börja berätta?
Yes.
Boken handlar om... Först, det tog ungefär 2 år att göra den här boken. Och den handlar om de sexuella övergreppen som jag utsattes för som barn. Och det var ju även min mamma då, som tog betalt också för många av de övergreppen. Och det är det boken handlar om. Och det har ju tagit många år och även många års terapi. Och så innan jag liksom bestämde mig för att jag måste berätta. Så jag måste få det ur mig. Jag orkar inte bära det här längre, den här hemligheten. För att i vanliga fall är det så att man har varit utsatt för övergrepp. Då berättar man helt enkelt inte, utan man gör bara för skammen och skulden är så otroligt stor och tung och svår att bära. Så att man väljer att inte berätta. Men för mig så kom det till en punkt där det blev så himla tungt och svårt att bära det här. Att jag klarade inte av det helt enkelt. Och då bestämde jag mig för att börja berätta. Och just att jag skrev istället för att bara berätta, det har att göra med att när man börjar berätta vad man har varit med om, då är det ju tyvärr väldigt många som vill att man ska vara tyst igen. För att det är jobbigt och besvärligt för människor som har varit i ens närhet och vet de här sakerna. Att det är lättare att man helt enkelt fortsätter vara tyst. Och när jag fick skriva om det, då fick jag liksom berätta klart hela från A till Ö utan att någon avbröt eller försökte förminska eller minimera eller liksom på något sätt tysta min historia igen. Så just att jag skrev, det var därför det blev en bok liksom. Det räckte inte med att bara prata om det, för jag kände att jag ändå inte fick bli hörd.
Precis, så att skriva en bok fick du göra liksom från A till Ö.
Exakt, utan. Och då utan att liksom, för att jag märkte ju när jag väl började berätta så var det ju många faktiskt nära då som tyckte att det här var jobbigt och helst egentligen inte ville lyssna klart när jag berättade. Och det är ju otroligt smärtsamt att inte få bli hörd och trodd när man äntligen vågar börja prata efter så många år. Så att just en bok, det var ju inte planerat att det skulle bli en bok, men det var en av anledningarna till att det blev just en bok. Det skulle få berätta klart. Och berätta min historia liksom, hela vägen, hur det var.
Men ditt första minne?
Det är ju så att jag minns ju ingen barndom utan övergrepp. Utan de sexuella övergreppen har alltid varit en del av min barndom. Det går liksom in i den vanliga barndomen, så att jag minns ingen barndom utan övergrepp. De har alltid varit en del av min uppväxt. Så. Och minnen är ju väldigt många av övergreppen.
Så det är inget så första liksom?
Nej, utan det var ju liksom alltid en del av barndomen på något sätt.
Och när började det? Vet du ungefär?
Det började runt jag var 5. Någonstans mellan 4 och 6 år började det. Det är svårt att säga exakt, men från det man liksom börjar ha minnen. Från det man är minnesmogen. Så i den åldern. kan ha varit tidigare, men det är svårt att veta hur mycket minnen man har liksom, från det, hur ung man är.
Så när du tänker tillbaka på den här barndomen, som du säger att du minns liksom ingenting som inte har någonting med det här att göra. Den här lilla flickan, tänker jag, liksom, hur klarade hon sig? Liksom?
Jag vet inte, men jag var ju också mycket av en drömmare. Att jag kunde liksom gå in i min egen fantasivärld och vara där väldigt mycket. Och försvinna från verkligheten och bara... Ja, jag var en drömmare liksom. Jag kunde liksom försvinna in i min fantasivärld och koppla bort på något sätt verkligheten. Så det, jag tror att det var det liksom. Så ville jag gärna byta plats också. Jag önskade ju många gånger att jag kunde stanna i min fantasi. Det jag inte behövde tillbaka till verkligheten. Det var ju en riktig dröm och önskan jag hade liksom, att jag aldrig behöver komma tillbaka till verkligheten. Jag bara kunde stanna i min fantasi, för att allting var så mycket bättre där.
Ja. Och i det här, tänker jag, alltså så här, jag vill inte... Så ska du klara av att gå i skola?
Ja, det gick inte jättebra för mig i skolan. Så om jag klarade, jag var ju precis den här osynliga lilla liksom, jag ville helst inte, jag höll mig medelmåttig, men jag ville ju helst bara inte synas, helst av allt. Helst ville jag vara osynlig och bara liksom, ja, glida under radarn. Och göra det som behövde göras. Men jag var ju ganska mobbad, så det var svårt att bara glida under radarn. Sådär. Men jag var ju väldigt tyst och, vad ska man säga, anpassade mig väldigt mycket efter alla andra, som det var så jag var van att vara. Liksom. Att jag skulle inte finnas och höras, bara som ingenting. Liksom.
Och du nämnde din mamma här också.
Ja, hon var ju den första förövaren, han som var med från liksom första början, som också var den värsta förövaren, kan man säga. Det var ju hennes bästa vän. Och hon visste ju vad han gjorde när han hämtade mig. Och jag sa ju också att jag vill inte åka dit. För som barn kan man ändå känna, jag visste ju inte vad, alltså jag hade ingen aning om alla andra var tvungna att utstå det här hemma. För jag visste ingenting om rätten till min egen kropp. Eller liksom att jag kunde säga nej eller göra andra det här eller inte. Däremot så kände jag väldigt starkt att jag inte ville det här. Och det sa jag också många gånger till min mamma. Att jag vill inte åka dit någon mer. Jag vill inte vara naken med honom. Jag vill inte, men det fanns ju inget alternativ. Utan hon sa, du ska åka dit. Och var väldigt mycket också att hon tryckte på att jag var så himla otacksam. För han köpte ju väldigt mycket saker till mig. Mycket fina presenter och så. Att jag var väldigt otacksam då, som inte vill åka till honom. Vara naken med honom eller sitta i hans knä naken och liksom göra alla de här sakerna. Så hon visste ju mycket väl vad det var som pågick. Och sen också när jag blev äldre, runt 10 uppåt, då tog hon hem flera olika män och tog betalt av dem för att de skulle få utnyttja mig sexuellt. Så hon var ju liksom alltid medveten. Det var hon som var liksom lite spindeln i nätet, kan man säga. Så, och jag ville ju alltid ha min mammas kärlek. Jag har alltid längtat efter den och liksom drömt om att få den, och det har varit jätteviktigt för mig, och det är någonting jag ville ändå att jag var vuxen. Jag ville att hon skulle älska mig, och jag hade kunnat gjort vad som helst för att hon skulle göra det, men det räckte liksom aldrig till. Jag fick aldrig den ändå. Så jag blev ju också väldigt osynlig och en produkt av alla andra ville att jag skulle vara, eller ville ha mig, men jag kände att jag aldrig var någon egen person. Jag var liksom aldrig, det är därför boken heter också Jag är Anneli. För jag fick ju aldrig vara en egen person. Jag var ju bara en produkt av alla andra ville att jag skulle vara, eller ha mig liksom. Jag fanns för alla andra, men jag tappade bort mig själv på vägen liksom. Så det tog många år att hitta liksom, vem är jag om jag inte bara finns till för alla andra. Så det tog ju tills jag var vuxen faktiskt.
Och jag tänker så här, när du har du någon relation med din mamma idag?
Nej, det har jag faktiskt inte. Utan jag bröt kontakten med henne när jag var 35. Och då kan många tycka att oj, varför bröt jag inte kontakten med tidigare med tanke på vad hon hade gjort. Men det funkar inte så, utan det är helt mycket psykologiska bakomliggande orsaker.
Mm.
Och det var ju min mamma, och jag ville att hon skulle älska mig. Jag ville liksom ha henne som en mamma. Jag ville ha den där mamman. Jag har alltid drömt om att ha en mamma.
Mm.
Men sen till sist, ju äldre jag blev, kände jag att det var svårare och svårare att liksom bära den här skulden själv. Det känns ju när man är barn som att de här sexuella övergreppen som sker, som barn tar man på sig det själv. Att det här är ju, det är mitt fel att det här händer.
Mm.
Det är på grund av mig det händer. Och det är ju väldigt tungt att bära. Så att när jag blev vuxen så frågade jag, kände att hon måste ju, om hon bara kan erkänna att hon har gjort det här, då är jag beredd att förlåta henne.
Mm.
För så gärna vill jag ha en mamma och inte bära den här skulden som faktiskt inte är min att bära. Men hon ville aldrig göra det. Alltså jag frågade flera gånger, men hon bara nekade och sa att men det här har aldrig hänt liksom.
Mm.
Så att till sist så, när jag var 35 och väntade mitt andra barn och fick mitt andra barn, då kände jag liksom att hon ska aldrig någonsin få träffa den här, min son, min andra son då. Utan nu räcker det. Nu stänger jag av mina känslor för henne.
Mm.
Och det kan vara konstigt att man inte börjar göra det tidigare, men det funkar inte så riktigt. Tyvärr.
Nej, men jag vill verkligen lägga in det här också, eftersom jag vet hur det här funkar. Det är så lätt att som utomstående ha åsikter och tycka. Och en av de mest idiotiska sakerna hon säger är så här,
varför gjorde du ingenting? Varför sa du inte nej?
För det är ju, det blir ju som att lägga skuld på dig igen. Och det är ju faktiskt någonting av det värsta vi kan göra. Jag menar, det, så funkar det ju i alla typer av liksom övergreppsrelationer. Att det är väldigt svårt att lämna förövaren. Och att klippa med förövaren.
Så ja, det kan ju folk ha svårt, eller att folk kanske, då kanske inte menar det, men de säger plumpa saker också, som att varför sa du inte till någon vuxen när det händer de här sexuella övergreppen, eller varför liksom sa man inte nej, eller, men det är inte så lätt om man inte liksom, jag vet ju inte, gör alla det här, är det här normalt? Dessutom så var det ju också väldigt uttalat att det här pratar vi inte om.
Mm.
Och ingen skulle förstå vad det är vi har. Det var väldigt mycket så här, det här är ju någonting vi har tillsammans. Du vill det här lika mycket som jag.
Mm.
Från förövarens sida då, väldigt så manipulativt liksom. Och till sist så bar jag skulden helt själv. För att det var ju så det kändes. Eftersom det är så de jobbar liksom. Och snärjer in den i den här skulden. Så att till sist är det ju, när jag väl blev så stor att jag skulle kunna berätta, för att jag förstod att det som hände var fel, så gick ju inte det, för det var ju mitt fel. Och det hade pågått i så många år, och folk hade ju börjat undra, varför sa du ingenting för flera år sedan? Och liksom, det var ju jättesvårt.
Mm.
Så de är väldigt, han var väldigt manipulativ liksom, och fick det till att det var mitt fel det som hände. Det var jag som förförde honom, och vi var ju tillsammans, och jag ville ju det här. Och den skulden är ju otroligt tung och svår för ett barn att bära. Och den skulden bär jag även med mig in i vuxenlivet.
Mm.
Så det är ingenting man bara släpper för att man blir vuxen, utan den sitter ju kvar.
Mm.
Och det där finns ju något svårt att berätta också.
Mm. Men du tog ju ett otroligt, ett starkt beslut här. Det att 2017... Så kommer ju till en brytpunkt, som jag förstår.
Ja, då mår jag ju så himla dåligt. Vilket jag inte visar då. För jag är väldigt noga med att ingen ska veta hur dåligt jag mår. För att jag känner att det är så himla skamligt att må så här dåligt. Och om inte jag är den glada, hjälpsamma personen. Mm. Vem är jag då liksom? Men jag kände ju bara att allting var ett stort mörker. Jag kände ju att jag inte ville leva längre. Det fanns ingenting som kändes liksom ljust eller bra, och jag kunde inte ta mig ur det här själv, kände jag. Och så kände jag också väldigt starkt att om jag försvann så skulle det faktiskt vara bäst för alla. Alla skulle få det bättre om jag försvann, och jag var helt övertygad om att det var så, för det var så det kändes.
Mm.
Att alla skulle liksom, att jag var ett problem som alla skulle slippa. Mm. Och då skulle jag befria dem från mig om jag dog.
Mm.
Så kändes det.
Mm. Och du har barn också.
Ja, och det var egentligen bara därför, förlåt alla som lyssnar nu, alla släktingar och så, nära kära, Men ingenting spelade någon roll. Det spelade ingen roll hur mycket någon älskade mig. För jag kunde inte älska mig själv. Jag hade liksom inte den kapaciteten. Och jag hade aldrig haft det. Men jag tänkte, vi har ju två barn. Och det som fick mig att ändå våga söka hjälp. Det var ju att om jag försvann. Så skulle de få längtan. Den här längtan efter en mamma. Skulle de få bära resten av sina liv. Och den har ju jag burit ända sedan jag var liten. Att jag... Jag har längtat efter min mamma. Jag har haft henne där, men hon har aldrig funnits. Och då hade de fått göra det. Då hade de fått bära den längtan resten av sina liv. Så att det var det som fick mig faktiskt att ringa till psykiatrin. Och säga att nu måste ni hjälpa mig, för jag orkar inte leva längre.
Mm.
Så tack barn.
Ja.
Och där fick jag ju super... Jag bad dem att få komma till samma psykolog som hade gjort min ADHD-Asperger-utredning några år tidigare. Därför att jag kände att det är svårt också. Man måste komma till rätt person vid rätt tillfälle i livet för att man ska våga börja berätta saker. Och hon var rätt person. Mm. Egentligen redan när hon gjorde min utredning ville ju hon att jag skulle berätta mer. För man får ju berätta lite om sin barndom. Så jag berättade lite redan då. Och då sa hon att du kan komma hit och få hjälp för det här. Men då ville inte jag det. För då, jag behöver ingen hjälp, jag klarar det själv. Jag har bara stängt den dörren i mitt förflutna, jag kommer aldrig öppna den. Jag kan liksom gå vidare själv, jag kan må bra själv, jag behöver ingen hjälp. Men det var ju inte, det kommer ju i kappen förr eller senare, vare sig man vill eller inte det som har hänt. Jag kan ju inte springa ifrån det hela livet. Någon måste ju stanna eller falla och liksom möta det som har varit. Och försonas med den här lilla Anneli. Och det är svårt, för då måste man ju känna också. Det passar sig inte att gråta i en podd.
Ja, fast vet du vad? Det här är... Det passar sig inte liksom att vara utsatt för det du har blivit utsatt för. Men
så det är ju svåra är ju liksom... Jag kan ju koppla bort det som har hänt och prata om det som att det var någon annan det hände, men... Det svåraste det var ju att jag skulle möta den här lilla Anneli och känna liksom att hon är jag är hon. Vi är samma person.
Och det var därför
det är svårt.
Jag tänkte den här frågan lite, den här liksom, lilla tjejen.
Och nu känner jag också, nu är jag vuxen och det är mitt ansvar att göra hennes röst hörd. För ingen gjorde det då. Jag brukar inte gråta faktiskt. Jag brukar vara bra på att stänga av mina känslor. Men att göra hennes röst hör. Ingen gjorde det då. Och jag är vuxen. Och det är min skyldighet att prata för henne.
Mm.
För det gör man som vuxen. Man är skyldig att hjälpa alla barn. Så som på något sätt är i det här. Och man kan inte se ett annat håll. Eller låtsas som ingenting. Och nu är hon den lilla jag. Men nu gör jag liksom det rätta för henne.
Ja, och det stora också tänker jag när du säger att ja men här, jag måste välja att finnas för mina barn så att de slipper gå och bära samma längtan som jag har burit efter liksom en förälder. Alltså det är alltså mitt hjärta. Ja, det är ju...
Ja, så...
Vilken gåva du har fått där ändå, att kunna göra det valet.
Ja, faktiskt. Så de är ju liksom meningen med mitt liv, mina söner. Och sen så krävdes ju också att jag lyckades stänga av mina känslor för min mamma. Var ju första steget så att säga i att sen kunna våga berätta vad hon hade gjort. För jag skyddade ju också henne. Och det var det ett steg i den här riktningen att kunna våga berätta. Var jag tvungen att först bryta med henne, stänga av mina känslor för henne. För då behövde jag inte heller skydda henne. Skydda henne genom att inte berätta vad hon har gjort mot mig. För så gör barn. De skyddar sina föräldrar.
Ja, men vad som
alltid, vad som än händer. Och det... så var det ju. Även fast jag är vuxen i, så var det ändå min mamma och jag var ändå det där barnet. Och jag hatade aldrig henne. Jag hatade ju bara mig. Så det är skönt att jag till sist lyckades. Men det är inte jättelätt att bryta de här banden. På något sätt. Man kan önska att det var det. Men det är väldigt svårt.
Jättesvåra mekanismer. Och det är det jag menar när folk lägger såna här mindre välvalda ord gärna i munnen på en. Att varför gjorde du inte någonting tidigare och varför... Så det är inte hjälpsamt.
Det hjälper inte, utan det kan tvärtom bli tvärtom, att man blir tyst igen.
Mm.
Att man liksom känner att oj då, det var visst mitt fel ändå. Och då kanske jag ska vara tyst i 10 år till. Mm. Eller helt enkelt. Ja, så att det är farligt att säga så till folk när någon öppnar upp och berättar. Alltså man måste vara väldigt försiktig med vad man säger. Och känner man att man inte vet vad man ska säga, då kan man lyssna i alla fall.
Mm.
Men man behöver inte säga någonting, man kan bara lyssna.
Mm.
Mm. För just att bli trodd och hörd, det är jätteviktigt.
Mm. Och det är ju bara där läkningen finns också. Alltså läkningen är ju att få berätta sin historia. Att få möta någon som tror en.
Så det var ju min psykolog. Jag hade ju sån tur, kan jag känna, att just min psykolog var att jag träffade just henne. För där var det ju verkligen... Det var första gången jag berättade för någon precis allt. Liksom. Och det var för min psykolog. Som jag tackar till boken där på sista sidan. Så.
Mm.
Men då kändes det rätt. Och då kändes det att här kan jag bli trodd. Hon kan bära det jag har att berätta. Hon klarar det.
Mm.
Mm. Och det gjorde hon faktiskt också.
Mm.
För det är inte alla som gör det. Mm. Det är därför det är viktigt också att man kan söka professionell hjälp. Då tycker jag att man ska göra det. För att det är väldigt läkande att ha någon som kan bära och förstå det man säger. Och hjälpa en att gå vidare i läkningsprocessen.
Mm.
Mm. Och jag tror att man måste gå till någon som på något sätt är professionell eller har någon utbildning i det. De vet hur man ska göra liksom, för att komma vidare i det här.
Mm.
För det här med att man ska fixa sig själv, det funkar inte alltid så bra en viss tid, men inte i det långa loppet.
Mm.
Och jag hade inte de verktygen som behövdes för att jag skulle kunna läka mig själv. Jag visste inte hur jag skulle göra liksom. Det tog stopp till sist.
Nej, men och det är det jag tänker att det många gör, alltså inklusive mig själv i när jag inte kunnat hantera saker, så att man hittar ju strategier att hantera. Ja.
Mm. Nu är det snorigare, för gå ändå.
Ja, behöver vi ordna lite?
Nej, men det går bra.
Ja. Och jag tänker, för jag antar att du också haft många strategier för att kunna hantera det här.
Jättemånga, och jag har ju haft jättefört att bara stänga av känslorna. Man har ju förmåga när man är barn och utsätts för grova sexuella övergrepp att man faktiskt ska stänga av sig själv på något sätt. Man stänger av sig själv och sina känslor för att klara av det här, för att överleva. Problemet när man blir vuxen sen är att man inte kan sätta på de här känslorna kanske. Att det är väldigt svårt att sätta på de här känslorna när man faktiskt i tillfällen när man ska känna saker. Och också som vuxen har jag varit väldigt destruktiv i allting jag har gjort. Men med mitt drickande, det har alltid varit destruktivt. Nu dricker jag ju inte alls, inte sen jag fick barn.
Mm.
Bara otroligt sporadiskt. Men jag kunde inte kontrollera mitt drickande. Jag kunde inte kontrollera min mat. Jag hade störningar med maten, med drickandet, med mina relationer. Och allting var alltid för mycket liksom.
Mm.
Och med relationer så var det alltid, just när det kommer till sex. Jag har ju aldrig haft sex. På mina villkor. Jag vet inte hur man gör. Sex har alltid varit för någon annans skull. På någon annans villkor. Och då har jag ingen gränssättning heller. För jag kan inte sätta gränser. Jag har aldrig haft några. Så alla de förhållandena har jag alltid klivit över mina gränser.
Mm.
För jag kan inte sätta några. Så det är också väldigt svårt. Så här. Ja.
Nej, men jag bara tänker så här. En förälders roll är ju att hjälpa sitt barn.
Ja.
Att hitta sina gränser och finna sina gränser och att hjälpa dem när de inte själv kan sätta gränser.
Precis.
Stödja. Och jag menar, det är väl... du har ju haft allt annat än det.
Ja.
Så hur tänker så här, för mig så här, hur skulle du kunna överhuvudtaget sätta gränser? Jag menar, det du berättar om är ju inget konstigt.
Nej, egentligen inte. För det kan ju också vara så att mitt första förhållande som jag gick in i när jag var 16 var väldigt destruktivt. Och då kan ju folk också, men varför var du tillsammans med honom?
Mm.
Nej, men han var ju på det sättet jag var van vid att killar skulle vara. Jag visste ju ingenting annat.
Mm. Mm.
Så mönstret liksom upprepar sig såklart.
Men man kan inte göra på något annat sätt än det man vet. Alltså, så här, det, saker och ting kan ju på utsidan se ut som en sak. Men vi dras ju ändå till det som speglar vårt inre.
Ja. Och det man är van på något sätt. Jag var ju van vid att bli behandlad på det här sättet. Mm. Och då var ju det inget konstigt att det blev vi liksom.
Mm. Ja, men i det här läget tänker du ju konstigare om du hade träffat en snäll kille. Alltså, så här,
ja, egentligen.
Hur kan man ens relatera till en sån när man kommer från det här?
Men jag har också alltid försökt, när jag var 20 och flyttade till min första lägenhet, då kände jag bara att nu är jag fri, jag är vuxen, jag är min egen, nu äntligen styr jag mitt eget liv och jag kommer aldrig prata om de här sakerna, tänkte jag då. Jag bestämde det för mig själv liksom, att jag stänger den här dörren om mitt förflutna och så tittar jag aldrig bakåt igen, utan nu tittar jag bara framåt. Nu ska jag liksom vara lycklig och ha det här livet jag har drömt om. Och det var ju egentligen planen hela tiden, att jag behöver aldrig prata om det här, utan jag kan bara lägga det i en säck och knyta ihop den och liksom gå vidare. Men det gick ju inte, för den säcken öppnade sig själv hela tiden på olika sätt liksom. Så att till sist var jag ju tvungen att liksom grabba tag i det och möta det som hade varit liksom. Och det är jättesvårt, men nödvändigt för att kunna läka sen och bli liksom en lycklig vuxen. Och som man säger, så många kommer undra, har jag ett bra liv idag? Går det liksom ha ett bra liv efter det här? Jag har ett jättebra liv idag. Och jag är jättelycklig. Och de bra dagarna är bättre än de dåliga dagarna. Men man ska inte glömma att det som har hänt försvinner aldrig. Det är någonting som går sönder på insidan när man utsätts för sexuella övergrepp som barn, som aldrig kan bli helt igen. Man måste bara lära sig att leva med det. Och dåliga dagar kommer jag alltid ha. Men de bra dagarna är många fler. Så man ska inte ge upp liksom, om det är... Ja. För det går att ha ett fullgott liv.
Nej, men jag tänker, du sitter ju här som ett bevis på det.
Ja. Så det känns viktigt, för det har varit viktigt för mig att se folk, inte så många, men just de organisationer som jag stödjer i boken, Tre ska bli noll, som Elaine och Patrik har startat, som jag skänker en del av pengarna till. Att läsa deras böcker var också väldigt helande. Att först att de vågar gå ut med det här, var modigt liksom. Det krävs ett otroligt mod för att våga berätta vad man har varit med om, men också att man kan bli en någorlunda hel vuxen. Det kan liksom, för väldigt många som har varit utsatta för sexuella övergrepp går det faktiskt inte bra för. De hamnar i olika sorts missbruk eller destruktiva levanden eller tar livet av sig. Och deras historier blir ju aldrig hörda. Så då får jag prata för alla som inte kan höras på något sätt. För det är många, jättemånga som utsätts än idag, varje dag, hela tiden. Och många vuxna som är trasiga efter de här sakerna som har hänt.
Men är du, har du börjat gå ut och föreläsa?
Nej. Utan men Linda, min bokförläggare, har ju en önskan om att jag ska göra det. Och efter boken är släppt. Och då har jag ju sagt att jag kan göra det med henne. Alltså åka runt och ha med mig boken och prata lite om vad jag har varit med om. Och sen har jag aldrig gjort det förut, så då får man ju se hur det går. Det här blir ju som själva första provet liksom på det. Och sen är det nog svårt också, alla som lyssnar på det här kommer ju vara förvånade att se en annan sida av mig. För att jag bäddar ju alltid in allting i humor. Jag är ju oftast en väldigt rolig och skrattande humoristisk person. Så det är inte så många som har sett min seriösa sida. Därför att vara rolig är ju också ett sätt att skydda sig själv från att någon ska fråga hur man egentligen mår. Det är ingen som frågar hur man mår om man alltid är glad och skrattar.
Nej.
Så det är ju ett jättebra skal att sätta på sig. Fråga på, jag är beredd.
Ja, jag ser liksom den här 20-åringen som har lämnat hemmet och nu så ska jag liksom aldrig mer prata om det här. Och sen så sa du att den här liksom säcken som är ihopknuten, den brast ju då liksom.
Det gjorde den. Så ibland kom det ju fram, alltså jag festade ju mycket och det kunde ju hända att jag efter någon festkväll blev jättebrusad då, som var brukligt för mig då. att jag faktiskt bröt ihop och började gråta och berätta liksom om de här övergreppen. Mm. Och det var ju fruktansvärt dagen efter, att jag bara skämdes nog oerhört över att jag hade nämnt det här som jag ville att ingen skulle få veta.
Mm.
Så det sipprade också fram liksom.
Mm.
På det sättet. Då, det var ju otroligt skamligt då, tyckte jag. Att liksom, vad ska de tycka om mig nu? Jag tänkte, tänk om någon tycker illa om mig nu. Eller börjar hata mig för att de vet det här om mig. För det var så det kändes liksom, att ingen kommer vilja veta av mig mer. Om de vet vad jag har varit utsatt för de kommer tycka att jag är äcklig. Och ja, men så är ju skammen. Den funkar ju på det sättet.
Men kan du känna att det togs emot bra? Eller men naturligtvis, det är väl olika säkert.
Olika. Både och liksom. Och sen när jag blev äldre, runt 30 kanske, så det bubblar ju upp inom mig liksom. Man har ju ett behov av att pysa ut det på något sätt. För att det är ju så tungt och mörkt att bära på. Och det blir svårare och svårare att gå liksom, ju mer den här hemligheten tynger en. Så då testade jag att berätta för vissa. Alltså man kan testa hur det tas emot och liksom kanske berätta det för någon. Och då känner man ju ofta att direkt om den här personen klarar av att lyssna på det man har att berätta.
Mm.
Och vissa gjorde det och vissa inte. Och det blir också ett sätt att liksom, är det någon som inte klarar av att ta emot det? Man märker direkt om någon tycker att det här är otroligt jobbigt att man pratar om. Och då blir man ju tyst igen.
Mm.
Men varje gång någon tycker att klarar av att ta emot det man har att säga, så blir det ju lite lättare.
Mm.
Inom en själv liksom.
Mm. Men dina barns pappa?
Ja, han vet. Men vi pratade om det i början av förhållandet. Ja, han vet allting. Det gör han. Men vi pratar inte så mycket om det. För det är ju, jag tror att det är jobbigt för han när det är ont i mig. Och det här det är jobbigt för han. Och han vet. Ja, men vi pratar inte om det. För att det är ju ont i honom. Veta.
Men jag tänker att han måste ju ändå varit den här personen som du kunde berätta för och som faktiskt fanns kvar.
Ja. Jag testade nog honom många gånger. Men han är annorlunda mot alla killar jag har träffat faktiskt. Han är på riktigt liksom. Jag vet inte om jag har sökt mig till fel sorts killar, jag har ingen aning, men han är den enda jag liksom har kunnat vara mig själv inför. Där jag har kunnat visa vem jag är på riktigt. Och han stannar ändå kvar. Och han älskar mig ändå, oavsett att jag visar mitt riktiga jag. Och det har jag ju inte gjort för alla. Så han är speciell. Speciellt fin. På det sättet. Och sen också är det ju viktigt att i slutändan, så att jag kan lära mig älska mig själv. För jag tänkte ju alltid att det är väldigt mycket att lägga på en man, att han ska kunna älska mig hel. Att hans kärlek ska hel. Alltså att jag måste ju också någonstans till sist kunna älska mig själv. Att han ska kunna älska mig hel. Det är väldigt mycket att lägga det på en person. Så vi gör det tillsammans. Men nu kan jag säga idag efter 3 års terapi att jag faktiskt kan tycka om mig själv. Vara lite mer snäll mot mig själv. Jag behöver inte straffa mig själv så hårt hela tiden. I allting jag gör liksom. Att jag aldrig är nöjd. Jag duger aldrig liksom. Jag kan aldrig göra tillräckligt bra. Så känner jag hela tiden en enorm prestationsförmåga. Att jag alltid måste prestera mer. Och vara bra. Och vara till lags. Att jag kan vara lite mer snäll mot mig själv. Att jag kan duga ändå. Även om jag inte är liksom varenda en till lags hela tiden. Jag kan duga ändå. Men det är jättesvårt faktiskt.
Men jag hör ju också att du har otroliga insikter.
De kommer fram nu när jag vågar prata om det. Det är många år innan liksom. Men det var inte självklart att jag skulle prata om det jag varit med om. Utan min plan var ju att jag kommer aldrig prata om det här. Jag kommer dö, bli gammal och dö med det som har hänt. Var ju liksom planen. Det hade ju varit den lättaste planen. För alla andra. Men det gick ju inte liksom. Det gick ju bara inte. Längre.
Men du pratar om släktingar och finns det många släktingar kvar, eller är det också en del att en del har fallit bort under det här?
Nu ska jag inte hänga ut något specifikt, men jag kan ju prata generellt. Jag har en, jag ska lyfta den som lyftas bör. Jag har en moster som heter Lotta. Som alltid har funnits där för mig. Hon har ju varit som mitt andningshål under hela barndomen. Att där var jag alltid välkommen och dit fick jag alltid komma liksom, och oavsett tid på dygnet. Och hon har alltid älskat mig, och som barn känner man ju sånt väldigt starkt. Vart man är välkommen och vart man får komma. Och det var som ett andningshål, att fast någonstans där man liksom kunde orka igenom det här, någonstans där man kunde hämta kraft och känna att man fick betyda någonting. Och även nu som vuxen, när jag kommit med boken, så är ju hon den som har stöttat mig ända från den dagen jag berättade om vad som hade hänt tills det att boken är klar. Men alla har inte varit lika stöttande, och det, jag vet inte, men det ligger väl kanske psykologiska faktorer bakom det också, att det, jag ska inte hänga ut dem, men att det är såklart skönt om jag inte pratar om det här. För att då slipper ju
folk alla sig själva.
Ja, exakt, folk slipper bära sin egen skuld, och jag lägger ingen skuld på någon, men jag tänker inte bära den längre, för den är inte min att bära. Och då får ju alla rannsaka sig själva i så fall. Om vad som hände och inte hände, och delas del eller inte del. Men jag skuldbelägger ingen, men jag tänker inte bära skulden längre. Så är det. Och det har ju varit kommentarer som att det är ju ändå din mamma, och man har ju bara en mamma. Och det var ju så länge sedan det här hände, och nu är du ju lycklig idag. Så att det säger man inte till någon som berättar. Punkt.
Nej, men precis. Så, det är ju svårt. Ja, jag tycker att det är svårt att höra en sån.
Ja, så det är ju jätteont. Kommentar. Det var därför när jag väl bestämde mig för att skriva. Jag fick ju hjälp också faktiskt av två stycken på jobbet som verkligen pushade mig till att skriva. Och som sa, vi tror på att du kan det här, och du ska skriva, och du behöver skriva. Och så det är två stycken som verkligen har hjälpt mig på jobbet och liksom läst min text varje vecka på jobbet och liksom, det här är bra, fortsätt skriv. Och utan de två så hade jag nog faktiskt inte blivit någon bok. Ja, nu tappade jag tråden, så jag säger något annat. Men i alla fall, de två har varit jätteviktiga. Att jag behövde det här liksom, att någon också trodde på att jag kunde skriva. Eller att jag kunde liksom...
Kunde berätta. Trodde på dig.
Ja, så de var ju jätteviktiga. Och för de märkte nog också hur dåligt jag mådde av det här. Och jag sa, men jag kan inte skriva. Så jag kan ju ingenting. Ja, men hur ska jag kunna skriva? Nej, det går inte. Och då var de verkligen... Speciellt en då som heter Clary. Och en som heter Eleanor. Clary tjatade ju väldigt länge på mig. Skriv nu. Jag tycker du ska ha det. Tills jag liksom... En dag, men då skriver jag väl då. Slutar ni tjata? Nej, men att, och så gjorde jag det, så började jag skriva på en rast på jobbet. Och tänkte att antingen så kommer det komma någonting när jag börjar skriva. Eller så kommer det komma ingenting. Bara ett blankt papper. Men när jag väl började skriva, då visade det sig att det var jättelätt att sätta ord på det jag hade varit. Alltså att kunna skriva det jag hade varit med om. Det var lättare än att prata om det. På något sätt. Så då skrev jag ju bara och skrev och skrev. Och så gick jag till Eleanor och Clary och sa, läs det här jag skrivit. Och tycker ni att det här är dåligt, då skriver jag ingenting mer. Då är det liksom slut. Men tycker ni att det är bra, då skriver jag en sida till. Och då sa de att det här var jättebra. Fortsätt. Och så varje vecka på jobbet så... Den här ängslan, oron i mig att jag inte kan, att jag inte är bra nog, höll ju mig tillbaka. Så varje vecka när de hade läst det nya jag hade skrivit och sa, det här är jättebra, fortsätt bara, fortsätt. Och då fick jag liksom modet också att fortsätta. Eftersom jag är så självkritisk mot mig själv hela tiden. Ja, så att, men jag berättade inte för speciellt många att jag skrev. Gjorde jag inte, utan jag skrev... Jag tror jag skrev i under ett år, kanske 10 månader tog jag. Men jag skrev utan att så många visste. För jag ville inte att någon skulle bromsa mig och få mig att inte göra det här. För man är väldigt lättpåverkad i början när man ska börja berätta vad man har varit med om. Så jag vågade inte berätta för många av rädsla för att de skulle få mig att inte skriva. Så jag berättade först när det var klart, på många sätt.
Och jag bara, tillbaka till det du pratade om innan där, så tänker jag att vissa föräldrar förtjänar inte att vara föräldrar. Ja. Och ja, jag bara, en sån kommentar, jag kan inte ens förstå. En sån, den är så mycket vanligare än man tror, liksom, den här typen av kommentarer.
Och jag vet inte varför man säger så, om det bara är någon sorts, att man inte kan ta in vad det är som har hänt. Att man liksom bara studsar bort det på något sätt genom att säga såna här saker. Men sådana ord är otroligt sårande. Alltså det,
ja, men det går ju, det går ju liksom beyond. För att det blir ju på något sätt som att...
Då är ju skulden min igen.
Ja,
då är den min igen. Då ska jag fortsätta bära den. Liksom. För att det är ju ändå min mamma.
Ja, och, det är det.
Och nu hon är hon ju gammal och sjuk. Och då är det ju lite mer synd om henne. Men då kan jag säga, hon var inte gammal och sjuk när jag var barn. Utan då var hon inte det. Så att man får ju liksom se till det. Och inte bara att nu men det behöver inte vara synd om någon bara för att man är gammal och sjuk. Det var synd om den där lilla flickan.
Det var ju henne.
Det var
ju
henne,
det var
ja.
Och det var hon som hade behövt stöd.
Ja.
Och det är det jag tänker, att så här, man förtjänar inte bara att vara förälder för att man är förälder.
Och tyvärr är ju barn, inte tyvärr, men barn är så otroligt lojala sina föräldrar. Så att det är liksom, det ska mycket till för att man ska svika det som barn. Det ska vara rätt person på det. Men också kan jag lägga till, om jag hade fått lära mig i skolan eller på lekisättet när jag var liten. Om jag hade fått lära mig av någon vuxen då som också kanske jag hade haft lite tillit till. Så att jag har rätt till min egen kropp. För att lära mig lite om integritet och rätten till min egen kropp. Och det här får ingen röra. Så man pratade ju inte om det på den tiden. Då kanske jag också hade vetat att det här är ingenting som alla råkar ut för. Det här är ingenting som alla måste... Utan det här är fel. Och då hade jag för det första haft orden. För att kunna sätta ord på det som hände mig. Och... kanske även om det hade funnits någon vuxen jag hade kunnat liksom berätta för. Som jag hade känt att jag kunde anförtro mig åt. Men då hade jag ingen sån vuxen i skolan, tyvärr. Eller på lekis. Men det hade funnits någon annan kanske någonstans. Att man någon gång hade vågat berätta. Men då måste man ju också veta och kunna sätta ord på vad det är som händer än. Och sen när jag var tillräckligt gammal för att förstå att det här var fel. Eller fel, men det här är ingenting som alla råkar ut för, då var jag så gammal och då var skulden ännu tyngre att bära. För då hade det här pågått i så många år. Varför har du låtit det här pågå i så många år? Alltså att man liksom, det är för sent då på något sätt. Ja, om man ska säga så. Men...
Nej, men jag bara säger att när jag lyssnar så kan jag inte låta bli att tänka. Så det är först, det är som att man alltid går liksom direkt på offret.
Exakt.
Liksom här, men varför gjorde du inte så? Och jag menar till liksom kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp. Så här, men varför har du alltid korta kjolar? Varför var du så full? Alltså så här, man går alltid... Och jag tänker så här, vi har liksom ett fokus som är så skevt. Och att då klara av liksom, okej, nu har du tagit steget att berätta. Och så möts man av den typen av kommentarer.
Ja, det är otroligt svårt. Och liksom, ja, jag förstår inte ens hur man tänker när man säger en sån sak. Därför att jag tänker att man ska tänka både en och två gånger eller tre innan man säger såna där saker.
Men det är ju som att slå på någon som ligger fast gånger 100, gånger 1000. Jag vet inte.
Och så var det ju, jag gjorde ju en polisanmälan som vuxen mot han förövaren. Min preskriptionstid hade gått ut, men inte för en av mina systrar. Jag ska inte prata om dem nu. Men då gjorde jag det, vi gjorde det tillsammans för att preskriptionstiden fanns kvar på en av oss. Plus att han även har förgripit sig förut på sin dotter i 14 år, som det står i boken, den här förövaren. Som man har liksom en dom emot. Men just för det jag ska prata om är det polisförhöret. Jättesvårt för det första att gå på det förhöret. Men jag hade med mig en kompis som var polis då, som stöd. Men det polisförhöret var ju, det var hemskt alltså. Hur jag kände att skulden var min under förhöret. Och vilka frågor som ställdes. Och varför ställer de här frågorna för? Att jag kände mig väldigt ifrågasatt liksom. Varför jag inte hade gjort någonting. Varför låg jag kvar i sängen efter övergreppet? Var en av frågorna. Ja, varför gjorde jag det? För att jag var ett barn och min mamma hade lämnat mig där och jag skulle sova. Och så fick vi spela väldigt mycket tv-spel efter övergreppen. Och då var också en av frågorna som polisen ställde, tycker du om att spela tv-spel? Och då kan jag känna att det kändes som att det skulle på något sätt, ja, man ställer inte en sån fråga. Det kändes som att de frågade om jag tyckte om att bli utsatt för ett övergrepp. Som att, eller det skulle vara liksom, nej det var jätte... Det var hemskt faktiskt, det polisförhöret, som då för övrigt lades ner direkt och innan det ens hade säkert tagits upp. Och det var också en grej som jag skrev i boken som var, kändes jättetungt, att det var, man var inte värd mer än så. Det var liksom, ja, han var värd mer helt enkelt. Hans liv var värd mer än våra och det var tungt. Och så är det väl för många, tänker jag.
Det finns ju väldigt, det finns ju kunskap, men det finns ju också generellt väldigt dålig kunskap kring det här. Och sen som du säger, men nästan alla förhör, alltså det händer ju inget mer än ett förhör.
Nej.
Nej.
Och bara göra det förhöret är ju
kränkande.
Jättesvårt och jobbigt, ja, det, och liksom att kränka och kräver mycket av en att, liksom att våga göra det. Ja. Ja. Och då blir ifrågasatt, det är ju liksom
det är som
fruktansvärt.
Det är ju det här sveket återigen.
Ja, och då var jag nästan så att jag så här, varför gjorde jag det här för? Varför gjorde jag ens? Men att jag gjorde den här polisanmälan var också för att då kanske de på något sätt kan ha det här i sina register, som han är en återfallsförbrytare som faktiskt är dömd för övergrepp på sin dotter, som han greps på 14 år. Vi har ju en kontakt idag, hon är ju också med i boken. Att kanske någon annan någon gång skulle anmäla honom och då kanske man har sparat det här så att den personen får mer trovärdighet och min anmälan ligger kvar. Alltså på något sätt. Att jag kände att jag måste göra det här. För och någon det... annans skull då.
Och här tänker jag ju, om det finns en dom mot honom.
Ja, det finns det.
Ja, precis. Men det är det med att om det finns en dom så tänker jag att då borde ju de röda lamporna börja blinka hos någon.
Ja.
Och då blir ju nästa... Alltså jag förstår ju att det här är psykologi och det är en massa saker som... Men man undrar ju liksom... Om inte folk är lite dumma i huvudet. Alltså, jag fattar att det inte är, men det är ju...
Vi tar sexualbrott mot barn för lätt, tycker jag. Det här är min personliga åsikt. Att jag tycker att vi tar på det för lätt i det här landet. Det är för få straff, det är för lätta straff. Och, vi liksom, och man förstår inte heller att en pedofil är ju en återfallsförbrytare. Då slutar det inte vara förövare bara för att de sitter inne i fängelse en liten stund. Eller liksom att... utan det är ett fortgående, det är liksom att vi är väldigt snälla mot pedofiler i det här landet och det tycker jag är fruktansvärt.
Alltså så här skulle vi kunna gå in i mer, men det här, jag förstår ju att det är mycket mycket större saker, det här precis där vi pratar om, att om jag ska kunna sitta här och möta dig och ta in det du säger så behöver jag ju gjort en del arbete med mig själv. Och jag tror att det finns någonting i det också. Väldigt många människor är inte beredda att möta den sidan liksom i sig själv som faktiskt tar in det du säger. För då måste jag ju känna också på riktigt. Och klarar jag inte det så är det ju lättare att skjuta tillbaka liksom, till dig.
Ja.
Alltså, så här, jag vill verkligen inte säga att jag sitter med några svar. Liksom. Men jag förstår att det är så mycket, mycket svårare än vad vi...
Ja.
Men... och, ja... Jag känner enorm tacksamhet att vi gör det här. Och att du är så stark och modig som faktiskt öppnar upp för det här också. Jag menar, det är ju du som möjliggör det här samtalet.
Och jag är väldigt glad över att jag får vara här och prata. Måste jag säga. Så tack till dig.
Ja, verkligen. Och det finns ju så mycket... Och så här, men jag tänker så här, du har verkligen givit jättemycket av dig själv här nu.
Tack.
Och jag vet att du kommer att fortsätta liksom. Så jag tänker att att vi avrundar här nu. Känns det okej?
Det känns okej. Och du var jättebra på att ställa rätt frågor.
Och tack för din medverkan, verkligen. Det är en ynnest att få sitta här.
Tack.
Tack.